Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är en podd från L.
Under huden, idag, denna vecka, har besök av Emma Philipsson som är doula och har förlossningspodden. Det var riktigt intressant att prata med henne. Och nu försöker hon övertala mig om att jag ska bli doula. Och varför det? Ja, men det kommer du få veta alldeles strax. God lyssning!
Under huden med Kakan Hermansson.
Jag undrar varför våra vägar inte har korsats innan.
Mm.
För de har inte det, va?
Nej, det har de inte.
För du är nämligen bara en dag yngre än jag.
Mm. Vet du också att det här, jag skäms över det här, för jag har en sån brinnande ålderskris just nu. Men när jag såg att du var en dag äldre än jag så blev jag så glad. Det är just nu jag som en period där jag absolut inte vill podda med folk som är 6 år yngre och gör saker som jag önskar att jag gjorde. Eller, alltså, det är mycket som är så jävla skört nu, som jag inte alls är beredd på. Jag tror aldrig att jag ska ha en ålderskris.
Men för att vi är 39.
Ja.
Men vadå, du är 39, du har 2 barn, du har till och med hunnit separera och sen gifta dig igen.
Mm.
Vad mer, vad vill du?
Ja, men det är väl också det att jag inte vet. Nu i vår så ska jag börja utbilda mig till terapeut.
Det är ju mitt mål i livet.
Och då har jag kommit dit, för jag har allt det här klassiska att man väntar på att hitta, så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Och så sitter man och jobbar med massa saker, så undrar man fortfarande vad man ska bli. Och det har jag levt med så himla mycket. Så nu när jag äntligen har förstått det så känns det bättre.
Men också tänker jag...
Oj.
Jag tänker också så här med... Att det är också så här typiskt människor som verkligen har någonting. Alltså som verkligen gör grejer. Att man liksom aldrig är nöjd. Och därför så fortsätter man framåt hela tiden. Jag menar, du har ju förlossningspodden.
Mm.
Du har ju uppenbarligen... varit på arbetsmarknaden i kanske 20 år också. Har du någon utbildning?
Nej. Jag har ganska många jag har en halv polisutbildning. Jag har lite genusstudier, jag har lite etnologistudier, jag har lite skrivande. Också det där klassiska. Du vet, så här halvbegåvade tjejer som inte har en utbildning. Så det ska mina barn.
Är du verkligen halvbegåvad?
Mina barn måste ha utbildning. Ja. Jag kommer bli en sån förälder.
Ja, sån var ju mina föräldrar.
Har du en utbildning?
Jamen.
Ja, du ser.
Men på en Master of Fine Arts.
Men jag skulle vilja ha det där. Du säger så här, ja, men på papper. Ja, men jag använder inte den. Jag behöver inte använda min. Jag vill bara ha den.
Jo, fast jag använder den hela tiden. Jag lärde mig allt. Alltså jag lärde mig jättemycket på Konstfack. Jag lärde mig jättemycket som jag kan ha användning av. När jag jobbar på tv och sen så undervisar jag på Konstfack. Jag är adjunkt. Alltså jag menar, jag gör 1000 saker. Men vad hände på polishögskolan då?
Jag lades in på psyket.
Well.
Så det blev...
Nu var det inte jag som sa någonting. Nej. Utan det var
ja, men jag visste, polishögskolan är kort. En polisutbildning är 2,5 år.
Nej, men...
Och det ska säga så här, det var inte tråkigt när jag förstod det. För då tänkte jag, då har jag i alla fall en polisutbildning. Jag är troligen för deprimerad och deppig för att jobba som polis. Men då har jag i alla fall det, så kan jag göra någonting annat. Men så klarade jag 1 år och sen hamnade jag på psyket.
Vad då för psyket?
Är det psyket? Det stängde psyket. Jag var tvångsomhändertagen jättelänge.
Och hur länge är det?
Ja, men kanske... 10 Alltså, det är så jävla länge. Det
här är Jesus. Ja. Men vadå,
det är jättelänge. Det är 13 år sedan jag lades in. Jag lades in 2007. Och sen åkte jag in och ut, mest in, om vi ska vara helt ärliga, till 2009. Och då släpptes jag ut. Och då hade jag ett par år där jag var så här jag vill inte prata om att jag lägger på psyket, jag vill inte prata om att jag varit tvångsvårdad, så vad ska jag prata?
Alltså
jag
visste, men vadå, man åker väl alltid in lika många gånger som man åker ut?
Jo, men jag var också, det är någonting att åka in när man är tvångsvårdad. Ja. Det är någonting när man är inne också så länge som gör att man blir oerhört hospitaliserad på ett sätt som liksom inte går att...
Men vad var problemet då?
Jättedeprimerad. Mm. Svindeprimerad.
Suicidal benägen typ.
Mm, absolut. Åh, det är nästan bara då man tvångsvårdas, tror jag. Om man inte är manisk, och det är nästan lika jobbigt.
Men hur mycket hade det att göra med att du var lesbisk, tror du?
Ja, men ganska, jag kom ut 2 år innan dess. När jag då blev tillsammans med hon som jag idag är gift med.
Bara det, en bok?
Ja, precis. Som, ja, precis. Och då så skete sig mellan mig och mina föräldrar ganska mycket. Jag har också en kristen bakgrund. Och det var inte... Det gick över sen och blev jättebra. Men det var skitjobbigt då. Och då tänkte jag så här, nej, fuck off. Jag tänker inte
överleva,
försöka förstå er. Så då bröt jag med dem. Och det var inte heller kanon att må så dåligt och inte ha kontakt med sina föräldrar. Och...
När man är så ung.
Ja.
Eller om man är ganska ung, då 26.
Ja.
Men ibland måste man också skaffa sig en överlevnadsstrategi.
Mm.
Vad är det för kristen bakgrund?
Mina föräldrar var frikyrkliga.
Det förstår man ju direkt.
Ja.
Är de inte det längre?
Jo. Min mamma är död, men min pappa är fortfarande frikyrkan. Men de hade också, de trivdes inte heller riktigt i frikyrkan. Det är alltid lite svårt att säga det, för det var deras primära tillhörighet. Men jag har, som också går i kyrkan, går helst i Svenska kyrkan.
Mm.
Och valsar lite runt. Så.
Helt olik bakgrund har vi inte.
Nej, det har vi inte.
Måste bara alltid jobba i dubbla negationer.
Ja.
Ja, fast mina föräldrar är ju liksom, de är ju konvertiter.
Mm.
Och hon har ju inte... problem med den här hbtq-grejen, utan de är mer så, pappa skickade bild häromdagen på det där med påven.
Ja, för det är katoliker vi jobbar med, just det.
Vi jobbar med katoliker. Ja. Mamma konverterade när jag var 12 och pappa när jag var 22.
Det är också en bra bok.
Mm. Nej, men alltså jag var ju rakt av övertygad om att mamma skulle lämna oss och bli nunna.
Aha.
När jag var 12. Alltså jag var så här, jag kunde liksom inte förstå varför hon inte skulle göra det.
Nej.
För hon, jag märkte liksom att bara, nu har hon hittat hem. Och,
hittat hem på ett sätt som kändes lite hotfullt för att hon inte var hos er, eller hittat hem på ett sätt att hon blev lycklig. Oss.
Det var liksom, det hade inte med tid att göra, men jag märkte bara, ja, men det var ju ändå så här, vi var på hennes, inte konfirmation, men när hon konverterade, då var vi där i, ja, men liksom ett kloster och vi klädde upp och så liksom, det var en stor grej. Men jag var också så här, vad fan vet man när man är 12?
Hur gammal? 12, okej.
Okay. Man vet ingenting.
Nej, det gör man inte.
Och jag tänkte bara...
Det hade varit jobbigare om du hade varit 14, tänker du inte det? För då hade du börjat bli så arg och anti. Jag tänker 12 är ändå när man är lite mer lojal med sina föräldrar.
Men jag har fan alltid varit lojal med dem.
Mm.
Jag har varit det. Nej, men då kanske jag hade kunnat fatta mig. Ja, hur som helst så var jag ju 12.
Mm.
Och nu är de katoliker och det är inte mer med det. Och jag gick länge och tänkte att jag också skulle konvertera. Men jag kan inte tillhöra den kyrkan. Alltså jag kan inte det. Det är ju mot allt.
Jag har inte funderat på katolicismen, men däremot så bodde jag på kloster i sena tonåren och tänkte att...
Alltså, det var den här ute. Boken.
Ja. Och då tänkte jag att det här passar mig. Det här skulle passa mig.
Ja. Alltså det här liksom monotona...
Ja, det är inrutat och det är tydligt och det är lite strängt. Det gillar jag.
Mm. Men sen tänkte du ändå, men sen tänkte jag ändå bli polis.
Ja, ja, och allt, och, ja. Ja, precis. Ja. Men det finns något tilltalande i det. Jag förstår verkligen. Det finns en fantastiska dokumentären av Maud Nykander som heter Nunnan.
Ja,
och så den är... Den kan,
var kan man se den?
Den kommer på SVT mellan varven. Ja. Någon gång fanns den på YouTube också. Men den är fan briljant. Ja. Jag älskar
jag
den.
Jag minns också att hon var så otroligt vacker.
Oh.
Och att jag i min enfald, varför blev hon mina? Men jag kan också vara väldigt avundsjuk på de som har den övertygelsen. Mm. Och att de har det som sitt primära behov och övertygelse att I'm a fucking nun.
Jag gillar också när hon säger så här, ja, men jag har ju valt karmelitorden för att det är en sträng, jag tycker ju om det radikala, för då tänker jag, hon är spot on, hon förstår precis varför hon är dragen dit.
Mm. Ja, egentligen tänker jag att jag hade kunnat hamna i inte vilken radikalitet som helst.
Nej. Men.
Men ofta när jag hör om radikala människor, alltså när jag hör, förstå mig rätt, när jag hör nazister prata, då är det som att jag bara, ja, alltså så här tycker jag ju fast om mina åsikter.
Ja, men jag tycker fast det är så jag konstigt. Är god. Folk, det här att folk säger, jag skulle aldrig kunna tillhöra en sekt, då tänker jag alltid, jag skulle kunna tillhöra en sekt varje dag, för man förstår ju vad det är som är lockande. Mm. Det är lockande med en svintajt community. Det är lockande att man får ingå och vara accepterad. Sen förstår jag ju det som inte är så härligt, men det finns massa saker som man tänker så här, skithärligt.
Men Alex Lettich som har den här podden Sekter,
inte hört.
Nej, den är bra. Han frågade, vilken sekt tycker du att jag ska göra ett program om? Då sa jag, men du, kolla lite in på den lesbiska anarkofeministrörelsen i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Då blev min kompis, så skämtade jag om det med min kompis som är också därifrån. Hon bara, varför säger du så? Det är verkligen att underminera den betydelsen. Jag bara, men det var ett skämt. Men det är ju, jag vet inte.
Det är roligt. It's funny because it's true. Det är roligt för att det finns ett litet korn av sanning i det.
Det är det som är så roligt nu när man är äldre. Mm. Är det ju en sak, men när jag var ung. Alltså när jag var sådär 21. Nej, men då trodde jag ju att jag kände. Eller hade koll på alla lesbiska feminister i hela Sverige.
Mm.
Alltså att jag ändå på riktigt kan ställa dig frågan. Varför har inte vi setts?
Mm. Men alltså tänkte du att. Ja, precis. Därför, ja, för då var ju inte jag ute heller.
Nej.
Alltså jag gick ju på gayklubbar, men det var väldigt hemligt.
Stod så i hörnet och kollade. Inte
jag åkte till Köpenhamn på gayklubb någon gång också. Oerhört knepigt.
Fan, det är så klassiskt att komma från en sån frireligiös bakgrund och vara gay. Fy fan vad jobbigt.
Mm.
Det finns en bok som heter The Cross in the Closet som handlar om, det är en mormon.
En bög?
Ja.
Ja, det tror jag vet inte.
Om han är mormon eller... Ja, han är inte... Det är amish...
Nej,
mormon. Han låtsades vara bög i ett år. Och skrev den här boken. Och den enda som visste att han inte var det var hans faster.
Aha.
Och så min pappa köpte den till mig. Har jag läst den? Nej. Men den verkar bra. Men det är också lite... Alltså jag menar, han kan ju aldrig föreställa sig den riktiga ångesten såklart.
Nej. Ja, fast, nej, fast ganska häftigt ändå.
Mm. Men också så jävla typiskt män att bara, I'm gonna try to be gay. Men det är ju såklart alltså, progressivt i den rörelsen att liksom ifrågasätta det.
Mm.
Men du har ju förlossningspodden.
Mm.
Och när väcktes ditt intresse för delivery of babies?
Jag har alltid varit fascinerad av födda barn. Jag tror att det är lite kicksökan i mig. Alltså det är så jävla dramatiskt, och då menar jag inte i liv och död dramatiskt. Jag menar att det är som det är skarpt läge på något sätt med barnafödande, oavsett hur bebisen kommer ut. Mm. Så jag har alltid varit intresserad av det, och sen så var jag väldigt, väldigt, väldigt förlossningsrädd när jag väntade mitt första barn.
Har du fött båda?
Mm. Och då så födde jag med doula. Därför. Och sen, så kort efter att jag hade fött barn så utbildade jag mig till doula. Och då var jag liksom inte förlossningsrädd. Och sen började jag jobba som doula. Och då tyckte jag också att jag kan irritera mig oerhört på att samtal om födande är lite uppfostrande. Att det är lite så här, för då, särskilt, det här var 2015, då fanns det inte jättemycket Instagram-konton. Och då var det mycket så... Du ska inte prata om det så här, för då skrämmer du. Eller du ska inte nämna det här. Vi pratar inte om förlossningsskador, vi pratar inte om X, Y, Z. Och det där, eller att det alltid var lite, att man har valt sida. Eller är du för naturligt, är du för ditten, är du för ena med det fjärde. Och det kan irritera mig så mycket, att det inte finns ett vanligt, normalt samtal. Mm. Det här är mina erfarenheter, hur är dina erfarenheter? Jo, de är så här.
Men tycker du att det samtalet har blivit bättre?
Ja, men ja, för att jag har gett ut 200 plus avsnitt av min podd där det är helt, du behöver inte välja, du behöver inte vara orolig för att du skrämmer någon. Mm. Det var liksom anledningen till att jag ville starta podden.
Mm. Gick du den där
doula-utbildningen?
Ja.
När jag hade en 6 månaders, det är en kort utbildning.
Mm.
Så dolandet bygger mer på liksom erfarenhet. Men på något sätt så kände jag då också att jag fick fråga lite så här, vad är du för sorts doula? Är du en doula som är för naturligt födande eller vad det nu är? Och då tänker jag också, det är så konstigt. Det är så...
Alltså det är så konstigt att styra, speciellt om man, om man ska hjälpa till med förlossning med en person som inte... man inte kanske känner så bra. Mm. Eller också konstigt om man känner den bra.
Ja.
Jo, men nu ska jag välja till dig.
Ja, men också det är så konstigt för att då ska jag träffa någon då som har... Det är en sak att man klickar med någon. För så är det när man väljer doula. Men det är fortfarande märkligt att jag ska liksom ha någon sorts inriktning. Mm. Om någon vill föda i ett hörn och stå på huvudet så ska jag hjälpa dem att göra det. Jag behöver inte ha någon... man behöver inte ha så mycket åsikter om födande. Och när man tar bort så polariserade åsikter om födande, då tycker jag att det finns plats för vanliga människors egna känslor liksom. Mm. När det inte blir så mycket ideologi.
Nej, nu känns det typ lite mer så än någonsin.
Med ideologier?
Med typ diskussion om så här, föda hemma.
Mm.
Jag märker en sån trend och jag antar att det är mycket positivt det där med liksom att det finns så många konton och jag följer själv flera stycken och typ tycker att det är otroligt med förlossning och kan bli så avundsjuk för att jag vill typ föda hela tiden.
Mm.
Och jag har ju också funderat på om jag ska bli doula för jag tänker att det är...
Jag har en utbildning i januari. Du är välkommen.
Ska du hålla den?
Mm-hmm. Ja, det är mitt största värv just nu, att jag utbildar doulor. Januari. Det finns en plats redo för dig.
Okej, nu blir jag nervös. Okej, men nu får du berätta. När du hade gått den där utbildningen, vad var ditt första uppdrag?
Jag pratade oerhört lite om mina uppdrag. Alltså inte, jag skulle aldrig prata om mitt första uppdrag, för då skulle jag känna att jag sålde ut någon. Men mina första uppdrag som luddigt talat då. Ja.
Var du nervös?
Det är, till skillnad från till exempel, om vi ska ta polisyrket nu, om det ska bli det jag ska referera till. Så där är det så skönt, för där har man en uniform och då har man lite gott. Kläderna gör att det hjälper till att känna sig som en polis. Och det är klart att det är nervöst, därför att som doula känner man sig alltid som så här, vad gör jag här i början? Man känner sig lite oruttad och så. Så ja, det är klart att det var nervöst. Men så fort, det är någonting otroligt magiskt. Det här säger jag inte för att romantisera mitt yrke, men det är otroligt magiskt att komma in i ett rum. Om någon ringer in mig, man är i aktivt verkarbete, jag kommer in, de är 4 centimeter öppna ish, och så kommer jag in. Det är allt annat lämnar jag liksom utanför. Sen går timmarna och då kommer det ikapp mig möjligtvis. Men när man kommer in i ett förlossningsrum, då finns inte så mycket plats för sin egen nervositet. För det är så sjukt intensivt på något sorts lågintensivt sätt.
Men jag tycker att det verkar så svårt vilken plats man ska ta som doula.
Mm. Och den skiftar.
Ja.
Har du en partner som är jättenervös och säger uttalat, jag är skitförlossningsrädd. Mm. Jag vet att det är fult att erkänna det. Jag vet att jag ska vara, om det är en man, jag vet att jag ska vara stark och härlig och trygg och min kvinnas sida, men jag är skitnervös. Mm. Men då har man ju kommit överens om det innan, att så här, jag behöver hjälp att stötta min partner, och då förstår man sin roll lite.
Om då du skulle vara min doula.
Mm.
Eller om jag vill att du ska vara min doula, hur går man tillväga då?
Men då, oavsett vilken doula det är man kontaktar, så kontaktar man dem och så säger man så här, kan vi ses på ett förutsättningslöst möte? Och så ses man och så pratar man, och så, i mitt fall så säger jag alltid, bestäm er om det är ett par, bestäm er tillsammans och hör av er till mig sen. Bestäm inget nu, nej. För då kan den ena känna att så kul var hon ju inte.
Precis.
Men så, och då så har... ses man första gången och så bestämmer om de vill att man ska vara deras doula, och sen så ses man igen en eller två eller tre gånger innan man ska föda.
Och vad är det för samtal som ni har då?
Jag har doulat ganska många förlossningsrädda, och där man har varit utsatt för någon typ av våld. Det har blivit så. Det har liksom, mitt namn har tipsats om på det sättet. Så då är det ganska specifikt. Jag vill
alltså,
inte
att... vad menar du, blivit utsatt för våld?
Men om man har tidigare erfarenheter av våld, så har det en envis tendens att dyka upp när man föder barn.
Mm.
Och då har mitt namn så delats lite i sådana typer av forum. Liksom. Mm. Och då kan det vara väldigt specifikt. Jag vill inte att någon står bakom mig och gör så här. Jag vill tycka att vaginala undersökningar, det är det mest klassiska. Mm. Jag tycker det är vidrigt. Och då kan man ha strategier för hur ska vi göra och bemöta det. Eller helt inom sitt stora situation, vanliga födslar. Mm. Jag tycker att det ska bli svinkul att föda barn. Hur maxar vi det här?
Wow. Jag kände nog lite så med att ha en doula. Jag har tyckt att det kanske varit så här att man typ erkänner att man inte litar på sin partner. Eller att man tänker att ens partner inte räcker till.
Mm.
Alltså bara en tanke som har kommit till mig.
Mm. Och jättemånga andra.
Ja.
Jag tror att det har också att göra med det här konstiga idealet att ens partner inte får vara rädd. Och jag har aldrig förstått det. Det är två människor oftast som, om vi nu pratar om liksom partnern, då är det oftast två människor som ska få barn och två människor som ska bli föräldrar, och det är skitläskigt och stort, och det är ju så konstigt att det är bara den ena som har någon sorts kulturell tillåtelse att vara rädd, fast att båda är så ofta så upplever vi doulor, om jag ska tala för oss alla, att partnern är ganska på förmöten, alltså brukar den vara, jag ska inte säga, men det är lite så här, är det här ett underkännande av mig?
Mm.
Och sen efter födslar så tycker jag ofta att partnern är den som är mest du gjorde den stora skillnaden, kramiga. Många säger till oss också, vi vill inte ha en doula. Och jag ska bara säga det, doulor är inte för alla. Man kan föda barn alldeles utmärkt utan en doula. Det är inte det jag säger. Men om man nu bestämmer sig för att man vill ha en doula, så säger en del, vi var lite sådär, visste inte hur det skulle kännas att ha en främling med i rummet.
Mm.
Och då tänker man, då vet inte ni någonting om förlossningsvården. Och särskilt inte om svensk förlossningsvård. För det kommer vara så många främlingar att jag kommer vara den som känns som er liksom äldsta släkting i bekantskap.
Någon
som man har känt hela sitt liv. Ja, exakt. Så, där är jag. Sitter på en pall.
Jag kommer vara biäldsten i här. Ja, och också, alltså det är inte som att man får...
En biäldste i spandex.
Ja, precis. Men också att man, ganska ofta kan man ju vara inne under, så att man får träffa barnmorskan och undersköterskan, alltså flera stycken. Och sen så är det,
knack, knack, hej, hej. Nu går vi på vårt pass, knack, knack, hej, hej, nu går vi på vårt pass. Och så sitter jag där som är den som har varit med då längst. Mm.
Har du känt någon gång att det inte har gått bra?
Ja, alltså, ja absolut. Det är ju ett jobb som alla andra. Och ibland känner man så här, jag trodde att det där skulle göra susen. Mm. Gjorde det? Ibland kan man komma från födelsedag och tänka så här, åh fy fan vad vidrigt. Man nästan så att man vill gråta. Och så får man ändå ett sms efteråt som är så här, åh det här var fantastiskt, tack. Så att jag har lärt mig, och det här säger jag ofta till förlossningspersonal, eller jag säger det om förlossningspersonal i min podd, att man ska inte man ska passa sig jävligt noga för att säga, det här gick ju bra. Eller, det här gick inte bra.
Mm.
För det är den som föder som ska få säga det. Men det är klart att jag känner ibland att så här, det var inte det jag trodde att det här skulle bli. Eller,
Men någonting som jag är väldigt nyfiken på också är ju, alltså, relationen doula versus barnmorska.
Mm.
Vad det kan bli för stämning där.
Som doula så... Här tycker doulor olika, men jag tycker att man som doula ska vara diplomatisk som fan. Det ska bli bra stämning i rummet. Alla ska känna att man är en tillgång för den som föder. Alltså oavsett vad man har för position i rummet. Man behöver vara en tillgång och så.
Mm.
Och ibland om jag doular, och det har varit någon doula innan som inte riktigt har samma inställning, utan som känner att vi är här på sjukhus nu fast vi vill egentligen vara hemma till exempel. Mm. Vi vill ha det här så icke-medicinskt som möjligt. Och det är ju helt okej. Men jag tänker att då måste man vara väldigt tydlig och kommunicera det till personalen. Alltså den som föder behöver ha sagt det till personalen. Att vi avsäger oss det här.
Mm.
Därför att barnmorskan är medicinskt ansvarig.
Precis.
Och det är hennes jobb som ryker. Och det är hon som får liksom... påföljderna om det skulle hända någonting. Men om man bara, som den som föder, man har ju rätt att avsäga sig allt möjligt.
Mm.
Men då behöver man bara vara tydlig med att man förstår liksom, de eventuella riskerna. Men om jag doular ibland och det har varit någon innan där det har varit lite tjorvigt, då är det klart att det känns ibland att jag är inte super superälskad just i som doula. Nu har en del känner till min podd och då har jag liksom en ingång där.
Men alltså barnmorskorna.
Ja, precis. Men det är inte alltså ja, ibland är det inte super. Men jag tänker också så här, ja, då är det också mitt jobb att vara diplomatisk och förklara. Jag är här som en tillgång.
Mm.
Och den som föder vill ha mig här. Och vi är alla här för den som föders skull.
Men hur många dolingar har du gjort då?
Jag vet inte. Ibland säger jag 27 för att det låter som en... Fast det är fler. Men jag vet inte. Jag är inte svinorganiserad heller. Men det var länge jag inte ville prata om det. För jag tänkte att någon kommer känna sig prickad. Eller att då har jag... Ja,
du är väldigt mån om dina förlossare.
Mm. Och också när, som poddgäst, jag är oerhört mån om mina poddgästers integritet. Jag är ofta så att vissa saker tänker sig att det här skulle bli jävligt bra innehåll.
Mm.
Men att jag struntar i för att jag vill aldrig att man ska gå därifrån och känna sig att man sa lite för mycket. Eller?
Vem intervjuar du i din podd?
Nästan bara helt vanliga.
Alltså som har förlöst?
Ja, oftast. Inte alltid, men oftast.
Och är det liksom då så här, det här var en speciell förlossning? Eller
nej.
Är det bara alltid, bara du vill bara visa upp olika förlossningar?
Så här går det till. Jag får massa mejl och ibland när jag ska boka in intervju så rycker jag mejl ur den stora mejlkorgen.
Mm.
Och då har jag jättesällan koll på vad det är man ska prata om när man kommer till mig. Det var därför jag tyckte det var så skönt när du sa så här, jag har inte gjort någon research. Nej. För jag vet ju heller aldrig riktigt vad vi ska prata om.
Men jag tycker att det blir...
Mycket, mycket bättre, tycker jag.
Ja, och nu har jag till och med varit så här att jag... Men jag hade ju lite koll på dig och sen så pratade vi lite och då kollade jag och sådär. Men jag vill liksom inte veta för mycket för då tänker jag att jag inte ställer så intressanta frågor.
Om jag inte vet om detta kommer resultera i en kejsarfödsel eller i en vaginalfödsel, då kommer jag ställa frågor och veta precis lika lite som alla andra. Om jag inte vet om det här kommer vara mitt livs bästa upplevelse eller det sämsta. Mm. Så att jag har ofta jättedålig koll med flit. Så att nej, jag väljer inte så mycket som det blir.
Men folk hör liksom av sig bara, jag vill komma.
Ja, jättemånga hör av sig. Mm.
Finns det någon trend inom så här berättandet om förlossning just nu, tycker du? Alltså det finns ju olika poddar liksom.
Mm. Ja, men jag lyssnar inte på föräldrar- och barnpoddar. Och det är väl för att det
alltså, vad är det?
Men förlossningspoddar.
Mm-hmm.
Alltså jag har dålig koll. Men det måste man väl inte om man jobbar med det.
Nej, men jag tänker också att jag så... Jag undviker ganska mycket sånt också för att jag orkar inte med så
direkt
så heteropropaganda.
Nej, jag förstår.
Och att så här, just när det kommer till såna liksom känslomässiga berättelser så då tar det aldrig slut.
Nej, det gör det inte.
Och att det är så här, men det här är faktiskt mitt liv. Ja, det är det, men det är också, kan du inte vara lite så kritisk inför hur du porträtterar dig och din heterofamilj.
Mm. Men och det är därför, alltså jag märker vissa frågor ställer jag också utifrån att jag är flata. Jag kan jättelite om preventivmedel, det märks. Mm. Och det ändrar ju också lite. Man måste alltid, det finns ingen sån överenskommelse i min podd att vi är hetero och sen var 16:e avsnitt så bjuder vi in liksom en flata. Utan det gör ju också att samtalet blir lite annorlunda.
Mm. Men man ska ju också säga att din podd är ju en feministisk podd.
Mm. Ja.
Samma här faktiskt.
Mm. Oh, ja.
Det kanske kommer som en chock för dig. Nej, men det är ju, tänker jag, är så viktigt i allting. Och du nämnde innan vi började spela in att du skulle utbilda till terapeut.
Mm.
Och det tänker jag också så, att terapeuter, alltså är inte de feminister, då vet jag inte vad vi ska göra.
Hur tänker du då? Att de...
Jag tänker mycket på till exempel om man går i parterapi. Och att om man inte har en terapeut som är feminist, hur ska man då kunna gå in och liksom dissekera maktrelationer i förhållanden eller förtryck eller att det blev som det blev?
Nej. Men jag tänker också som jag också nämnde för dig, att jag har haft nu massa berättelser om våld i nära relationer. Och då, en sak som är så viktig när folk berättar om våld är också att inte komma med sina tankar, åsikter och sitt feministiska utan att bara lyssna. Mm. Och då tänker jag att om ibland så är det mest feministiska man kan göra är att förutsättningslöst lyssna på någon. Alltså den här, man tänker om någon säger så, men jag blir slagen. Va? Jag skulle lämnat på direkten. Det är ju det mest ofeministiska man kan göra.
Jag vet. Men vem säger så?
Den samtalsterapeuten så tänker jag ska vara feministisk.
Nej, men jag tänker real feminist bara.
Ja.
Men jag tänker också, jag och säkert du också, jag har erfarenheter av kompisar som har varit i misshandelsrelationer, psykiska och fysiska. Och jag menar, det där lärde jag mig tidigt att man, det finns ju ett lingo som man använder och inte använder. Mm. Man säger inte till, fy fan, han är så jävla vidrig och dum i huvudet. För att då vet man, då kommer hon skärma av.
Ja, precis.
Alltså den taktiken har jag fortfarande. Med kompisar som är tillsammans med helt störda personer.
Ja.
Att man liksom, man kryper fram.
Ja. Det är den samtalsterapeuten jag ska bli. Mm.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men vad är det för utbildning du går?
Nu?
Alltså för att bli terapeut?
Nej, jag har inte börjat. Jag börjar i vår.
Ah, men vad är det för
utbildning? Jag vacklar lite. Jag är lite osäker. Jag har inget vettigt att säga vilken jag ska välja.
Aha, men du har inte valt?
Nej, så det börjar i vår.
Gud, vad spännande. Men jag har alltid tänkt att jag skulle bli terapeut sen när det här livet är över.
Mm.
Och sen har jag tänkt, är det så smart när man är en offentlig person? Så bara, men det kanske man ändå kan vara.
Alltså man har ju, nu är inte jag en offentlig person, men du har ju ett förtroendekapital redan.
That is true. Men jag undrar, det där förtroendekapitalet får ju liksom inte gå till överstyr.
Nej, men det tror jag man lär sig att hantera sitt ego.
Men jag menar, du ska inte gå socionom.
Nej.
Och bli, utan du ska gå en terapeut.
Det kommer bli ytterligare en sån utbildning som jag har som jag liksom samlar på hög som aldrig. Nej, nu måste vi göra något.
Ja. Enklare. Men vad finns det för alternativ då?
Det finns betal, jag ska inte prata om det för jag har så dålig koll, men det finns såna kortare eller på sätt, de kanske tvååriga betalda som jag tror ses på lite som lite sämre, men det har man igen sen när man har jobbat ett par år, att folk frågar mindre efter ens utbildning.
Ja, precis.
Det är den vägen jag tänker att jag ska liksom kryssa mig igenom det här.
Silla som har Jag vill ha barn, den podden, hon har ju gått en sån utbildning som hon tyckte var bra. Nu jobbar hon liksom, och hon jobbar ju mycket med barnlöshetsfrågan på ett eller annat sätt. Men jag tänker liksom, eftersom jag har fått så mycket hjälp själv i terapi, jag tycker liksom att det är lösningen på väldigt mycket.
Mm.
Eller i alla fall en putt liksom. Mm. Men så tänker jag med om Dola, men nu känner jag mig lite osäker faktiskt.
Men nej, du ska komma och utbilda dig.
Nej, men jag menar, det är också, jag känner också så här, aha, ska jag bli det för att jag längtar efter att föda? Eller ska jag liksom, det känns liksom som att det finns, att många har en anledning till att bli dåliga.
Ja, men har man inte, man blir väl inte mekaniker för att man är så jävla ointresserad av bilar. Blir väl mekaniker för att man vill vara i närheten av bilar. Mm. Och det kan väl också få vara en anledning så god som någon. Sen om det är så att man liksom påduvlar folk sin egen, så här, jag önskar att jag fick föda på det här sättet och då försöker jag liksom förmedla det genom mitt dolaskap. Då kanske man då är man ju en knasig, lite problematisk person, och det kommer man ju vara oavsett vad man jobbar med, tänker jag.
Mm.
Du märker att jag Ja. Jobbar hårt här.
Du är så diplomat.
men jag vill också att du ska utbilda dig till doula.
Ja, varför vill du det då?
Jag tänker att det skulle vara roligt. Vissa människor när man träffar tänker man, åh, jag skulle vilja ha dig i en utbildningssituation. För det är väldigt speciellt, våra utbildningar. De är ju inte som, man sitter ju inte så vid ett bord och antecknar. Utan det är ju mycket sånt, man jobbar med sina egna referenser. Man delar erfarenheter. Och vissa människor tänker man, åh, jag skulle vilja ha dig och få höra vad du har att bjussa på.
Ja.
Så det är ett väldigt...
Det är en upplevelse. Ja. Men jag tror också faktiskt att jag skulle vara en otrolig doula.
Mm.
Att jag skulle vara bra på att liksom, eftersom jag är väldigt inkännande, men jag kan också peka med hela handen.
Mm. Exakt så tänker jag att man behöver vara.
Mm. Men får jag fråga dig, och då behöver du inte svara på det om du inte vill det eller kan det. Men har det gått dåligt någon gång på en förlossning? Alltså dåligt som att barnet har dött. Men gud, det kan vi inte prata om.
För att?
Jag vet inte, om du, det känns som att du outar någon.
Nej, jag har dolat en födsel med ett barn som vi visste var dött. Jag har dolat flera, men jag har dolat en sån födsel som jag har tillåtelse att prata om.
Mm.
Och det tänker jag också är, vem vill man ha med sig när livet verkligen är ett trasigt. Mm. Man vill ha någon som är man vill inte ha någon, en gråterska nödvändigtvis. Nej. Man vill ha någon som okej, ja det här är skithemskt. Mm. Men nu gör vi det här och vi gör det värdigt och vi gör det snyggt och vi gör det så bra vi kan.
Ja, jag menar den förlossningen, jag har ju vänner som har gjort det.
Mm.
Och som flera vänner och som ändå tyckte att den förlossningen var fantastisk.
Mm. Och det låter så klyschigt, men det är det. Mm. Det är ju också någonting. Det är ju inte någonting som man glömmer. Det är ju också någonting att göra. Ja.
Men allt det som du liksom erfarar och sådär. Jag tänkte om du hade varit en barnmorska eller en undersköterska och hade kanske kunnat få så, som att det erbjuds mycket. Nej, men counseling via jobbet.
Mm.
Men hur blir det för dig som liksom är en, så här, en privat doula? Vad gör du av alla dina erfarenheter och känslor?
Jo, men vi har ju kollegor. Vi har ju massa dåliga kollegor. Som, där man pratar och ringer. Och ringer och säger, åh, det gick så här. Eller, ah, fan, oh.
Mm.
Ja, och pratar av sig.
Vet du att Erika Badu är dola?
Mm.
Erika Badula. Det var bara ett skämt som jag kom på nu innan när vi satt och pratade som jag var tvungen att säga. Nej, men jag tror att hon dolade, hon... den där modellen som har sån stor glugg när hon födde sitt barn.
Ja, gud, jag tror att jag tog det bara på den beskrivningen. Ja, jag förstår. Jag förstår.
Som också blev väldigt sjuk i cancer sen.
Mm-hmm.
Hon heter någonting. Ja, men hon är så här 50-modell och ser... Hon heter någonting coolt, typ Summerburst.
Så gud, du ska liksom beskriva på vilket sätt namnet är coolt.
Ja, men hon heter liksom...
Typ Summerburst.
Ja, men du fattar. Ja, hon heter någonting, inte Karin Hermansson. Nej. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Men jag tänker också att det är så skönt med... Jag brukar alltid vara så stressad för, eller generellt för transpersoner, hur de blir behandlade. Men speciellt i vården och i förlossningsrummet liksom. Men det kanske jag inte behöver vara, eller... Alltså jag tänker att det är... Har du förlossat någon...
Nej, men jag har... Jag ska inte säga att jag har bistått på håll. För att det här... Jag gjorde ju absolut ingenting. Jag fick bara nöjet att vara lite... På Instagram, DM. Mm. Ha lite koll. Eller få vara lite med.
Lite har du varit med då, tycker jag.
Men nej. Men däremot så vet jag att det är transpersoner som utbildar sig.
Ja, för
till
det...
Dolor, aha, just otroligt. As we speak, eller på så här. Så att det är... Det händer mycket.
Mm, och sen så önskar man ju att liksom cis-personer också kunde vara skitbra hjälp till transpersoner eller intergenders.
Ja, och också att jag tänker att för när jag födde mitt andra barn, jag är så ovan att prata om mina egna födelser, men när jag födde mitt andra barn så var en barnmorska med som jag direkt identifierade, och det visade sig stämma sen, som bög. Och för mig betydde det svinmycket.
Mm.
Och för att det kändes mycket, mycket tryggare än straighta medelålders kvinnor. Jag kände att jag hade någon, och det var inte för att, jag vet, det är svårt att förklara, men i vissa tillfällen i livet går det så jävla fort. Man behöver snabbt känna att vi förstår varandra och du är på min sida och med dig är jag trygg. Och så precis så kände jag. Så att jag tänker att alltså det här att det ska vara heterogent är ju inte bara en fin sägning, utan det betyder så mycket. Och också att vården, alltså om man inte vit, alla de sakerna som på nolltid betyder svinmycket för folk, identifiering. Mm.
Ja, men och jag tänker också, det är också, jag får ju ofta kommentaren från straighta såklart att när man bara, gud, det där måste vara en bög, och gud, hon måste vara läst. Jag bara, gud, du är så besatt av liksom att sätta etiketter. Jag bara, nej, alltså, det handlar om överlevnad för mig. Jag måste hitta allierade var som helst.
Och sen också, det är så jävla lätt att säga att det är inte viktigt. Någons sexualitet är inte viktigt. Nej, det kan du tycka. Mm. Men för mig kanske det betyder supermycket.
Det var faktiskt, jag är bra på att ta diskussioner. Men ibland i vissa situationer så vill man ju också vara så här. Ja, det ska vara trevlig stämning. Jag vill inte vara den jobbiga. Men det var faktiskt det häromdagen när någon sa så här. Men sexualitet, det är väl ingen som pratar om det längre. Jag bara, jag har aldrig hört en hbtq-person säger det. Jag hör bara straighta säga det om och om igen. Varför tror du att det är så? Ja, nej, men det var förstås dumt.
Mm.
Vi skulle aldrig säga det.
Nej.
För att vi vet att vi behöver prata om det hela tiden. Och vi har panik hela tiden för att det ser ut som det gör.
Och för att i ett förlossningsrum så hade jag liksom jättekort, jag såg direkt, alltså det här att man i vissa skeden i livet, man behöver någon att haka, ta rygg på, och att då kunna känna, vi är på samma vad det nu är, och sen kan, hur man identifierar sig, vad det är som gör det, men just den känslan att det måste se olika ut i förlossningsrum och i vården och överallt annars.
Men det känns ju verkligen som att det håller på att förändras nu. Mitt ex tjej som jag har tagit med för länge sedan är sjuksköterska, och nu utbildar hon sig till barnmorska. Och hon är ju liksom, hon vill verkligen jobba. Hennes grej är att hon vill jobba för en antirasistisk vård.
Mm.
Och inkludera alla som föder barn. Och hon säger att i hennes kurs är det ju liksom bara massa feminister.
Mm.
Och jag tror att så var det nog inte innan. Då var det mer som ett kall.
Mm.
Också väldigt mycket så kvinnlighet, sinnlighet. Att det var liksom så att inte, att nu är det mer politik och ansvar.
Ja, och sen att det här att man idén om att folk som har vårdyrken på något sätt skulle, ja, men att det skulle vara ett kall, det är också oerhört problematiskt.
Ja, men hur många undersköterskor har det som kall?
Nej, och även om de har det så är det så konstigt att, ja, nej.
De bara kall, mitt kall till dåliga arbetsförhållanden, pissig lön, ingen status på jobbet och ont i hela kroppen. Men du har aldrig tänkt att du vill bli liksom barnmorska?
Nej, aldrig. Och jag frågar ofta den frågan. Jag brukar säga att det är som att säga till en flygvärdinna eller steward eller vad det nu är heter. Så här, har du aldrig velat bli pilot? För mig är det jätteolika saker. Och jag är noll intresserad av det medicinska.
Aha.
Tanken på att ha medicinskt ansvar. Liksom, jag gör mitt jobb bra för att jag helt kan se förbi och tänka, det är någon annans huvudbry hur högt det här huvudet egentligen står. Det kan jag skita i. Jag kan höra mellan raderna, men jag behöver inte alls ta ansvar för det. Det gör att jag har en helt annan förmåga att bara vara i kontakt med den som föder och dens partner. För att jag har inget medicinskt ansvar. Så att nej, jag har aldrig velat bli vare sig sjuksköterska eller barnmorska.
Hur kan dolandet se ut då hos dig? Alltså, hur ser det ut rent praktiskt?
Så här, man hör av sig till mig, man säger, vill du bli vår doula? Vi ses på ett församtal. De säger, ja, vi vill ha det som doula. Och så ses vi och så går vi igenom, vad är det? Vad är det som vi vill ha hjälp med? Eller vad är det hur vill vi föda? Eller, ja. Och så går jag på jour en vecka innan beräknat datum.
Och då är det liksom att du har telefonen på dig hela tiden och de kan ringa när som helst.
Mm.
Hur blir det då om du har dina barn?
Jag har en bra fru och en bra exfru.
That is cool.
Mm. Och så, jag ska säga att jag tar ganska få uppdrag. Jag kanske tar 3 uppdrag per år just nu, så det är inte så mycket jour att tala om. Men så rings jag in. Det är lite olika när man vill. En del tycker att det är stressande att jag ska komma hem till dem, för då vet man inte hur länge det ska pågå. Är den förstföderska så vet man inte, har det satt igång nu, har det inte satt igång nu. Så oftast, det vanligaste är att man ringer mig när man är inskriven på en förlossning, om det är en sjukhusförlossning. Och sen så kommer jag dit och så är jag där tills bebis har fötts. Och så ses vi också en, två, tre veckor efter och pratar efter förlossningen och pratar om vad som har varit.
Men nu får du inte vara med, va?
Nej. Jo, nu får man. Men det var i våras så fick man inte. Ja.
Men okej, men alltså själva dolandet på plats under förlossningen, vad kan du erbjuda, typ så massage?
Mm.
Badda lite liksom, eller vad känner du att du gör mest av?
Dolor jobbar ju så olika. Jag är inte jätte... Det är så olika också om man jobbar med någon som är förlossningsrädd eller någon som inte är förlossningsrädd. När man jobbar med någon som är förlossningsrädd så är det mycket ögonkontakt. Mm. Mycket så här, nu andas vi in, här är vi i rummet. Att man håller någon sorts kontakt. Mm. Men om det är någon som inte är förlossningsrädd eller någon som har andra behov, då är det mer att man liksom står bakom, trycker. Höftpressar är liksom det jag gör mest av allt. Det är så skönt. Jag blir nästan lite dreglad att prata om det. Det är så skönt med höftpressar. Men så det beror på vad det är som är. Vad det är man behöver.
Mm. Och sen så kan jag tänka mig att många föderskor eller födare blir liksom, de tror de vill ha hjälp med någonting och sen så har man ingen aning egentligen.
Ja, nu är jag, ska säga, att jag är ganska bra på pinpointa på församtal. Man tror att det är någonting man vill och så kan man ändå, man märker, man liksom lär sig också märka vad det är man vill eller inte vill eller vad man undviker. Så. Och jag är ingen terapeut i mitt dolande, men...
Snart.
Ja, men snart också man också märker vissa saker. Mm. Och då kan man närma sig att man är egentligen rädd för det här. Eller man vill egentligen det här, fast man vågar inte säga det. Det är jätteviktigt att undvika någon epidural, men man skäms. Alltså, det finns ju alla sådana saker.
Kan du ge förslag? Eller vad går gränsen för vilka förslag eller tips du kan ge? Alltså, till exempel vid epidural eller... sterila jävla kvaddlar. Eller vad de heter. Mm. Kvaddrar.
Kvaddlar.
Kvaddrar.
Den vattendelaren med sterila kvaddlar.
Mm.
Jo, nej men jag får inte ge medicinska råd. Men däremot så kan, om man har, om jag vet att det är någonting man vill, alltså jag kan fortfarande föra en diskussion med den som föder och ibland lätt på vissa saker som har känts omöjliga eller viktiga eller så. Vi passar oss för att, jag är noga med att hålla mig utanför, men sen får man ju också frågan, men om jag frågar dig som privatperson, vad skulle du göra eller hur tycker du och sånt? Så det är klart att jag är ju där också som...
Alltså mer som privatperson på förlossningen?
Ja, men ibland vet man att jag inte vill tycka och tänka om, men så vill man fortfarande ha en diskussion. Och det är klart att vill man ha en diskussion så har jag det. Men jag får inte föreslå saker.
Nej. Kom, nu åker vi hem. Det är klart du inte ska behöva föda. Det är så himla många av mina kompisar som har fött som har varit så här. Sen efter 11 timmar, då sa jag bara till barnmorskan, vet du vad? Nu åker jag hem.
Ja, 9 centimeter. Jag vill hem eller jag vill längta efter min mamma.
Säger folk ofta det?
Mm. Och det är så himla, och det är väldigt... Ibland när jag dolar utbildningen så pratar vi också ofta om mothering the mother. Att ta hand om någon som är mamma eller ska bli mamma. Och att det är otroligt... Det låter så flummigt, men det uppstår någonting. Och det är väldigt fint på något sätt. Det är nästan det jag oftast blir mest rörd över. Det är när man längtar efter sin mamma. För då plötsligt ser jag så här, nej, jag vill inte allt det här stora, enorma. Nej. Jag orkar inte ta så mycket ansvar. Nu vill jag vara liten.
Ja, och att det är liksom, fint. Man själv är i precis i övergången. Att liksom bli mamma själv eller förälder. Wow. Ja, det är vackert alltså. Om man nu har en bra relation med sin mamma.
Men mammafrågan uppstår ibland. Och har man en problematisk relation med sin mamma så brukar det komma upp under graviditet. På något sätt så är det, vi kommer liksom inte ifrån att det är som, graviditet är som att starta om en dator. Det kommer upp en massa grejer och förfrågningar och skit som man inte riktigt kan alltid bortse ifrån.
Vad kostar det att ha en doula? Alltså vad kostar du som doula?
14,5 kostar jag.
Per timme.
Nej, men en kollega till mig räknade ut vad timpriset blir då. Och det var så lågt så det ska vi inte prata om. Men,
men liksom som du tar på din enskilda firma typ? Eller? Ja. Men är det du lever på?
Nej, jag lever på...
Nej, inte 3 gånger om året. Då rullar det lite.
Nej, jag är försörjd av min fru. Nej, jag utbildar doulor.
Ja.
Jag har min podd. Jag doular. Och jag har ganska mycket förlossningsförberedande samtal. men också postpartumsamtal, alltså samtal efter en födsel. Och just nu är det nästan det jag gör mest, som någon sorts terapeut, även om jag är noga med att säga till alla som kommer att det inte är terapeut. Men man pratar med mig som doula om sin födsel, saker som man inte vet varför det känns jobbigt, det gnager, det känns lite skört. Så pratar man igenom sin födsel.
Men då går man liksom, då går man i som men, terapitimmar och betalar för det.
Ja, fast en terapitimme oftast eller två. För annars tänker jag att det blir som terapi och jag är ju inte terapeut. Men man går och pratar igenom sin födsel. Och det har jag har ganska mycket samtal nu.
Tycker du att det är härligt?
Ja.
Men du känner också att du är bra på det, va?
Mm. Jag är nästan bättre på...
Nej, men alltså, jag blir så sugen på att öppna upp mig för dig nu. Alltså. Mm. Du är ju en sån förtroende... Alltså, din energi är otrolig.
Mm. Vad härligt. Ja. Jag brukar alltid tänka att jag är så okarismatisk. Men sen när det kommer till såna här lägen, då tänker jag alltid så här... Nu kommer jag igen. Här knappar jag in. För att jag är ganska bra...
Varför tror du att du är okarismatisk?
Ja, men för jag är inte så bra på att prata om mig själv. Så jag har pratat en timme nu.
Jag bara fråga en sak. Tror du att personer som är bra på att prata om sig själv är de som är mest karismatiska?
Nej, kanske inte. Jo, men jo. Vet du vad jag brukar tänka? Jag brukar tänka att vet man om att man tycker om att prata om sig själv och att man är bra på det, då blir man också lite karismatisk. Du vet människor som är så här, nej, jag är inte en talare. Då tänker jag alltid, sätt dig ner då. Om du inte är en talare så håll inte tal. Ja, och så kan jag tänka med mig själv också.
Ja, men jag är mer så. Alltså, jag kan ju verkligen vara en talare, men jag behöver inte alltid prata om mig själv.
Nej, nej.
Men jag kan hålla låda.
Fast
om...
du är ju också bra på... Du är ju svinkarismatisk. Och det tänker jag att det blir man också när man vet om att man är det.
Ja.
För då bär man upp det. Jag sa någon gång i förlossningspoddens Linda att man skulle ha en doula och... En doula skulle vara som någon, den man skulle ringa om man hade haft ihjäl någon och ville göra sig av med en kropp. Alltså någon som kan han agera tryggt och lugnt och förklara vad som ska göras.
Där har du ju också en helt ny karriär som säkert, där är det inga 14 och ett halvt vitt, utan där kan det ju säkert vara flera hundratusen svart.
Men du förstår direkt typen, någon som är lugn. Det är ju också någon psykopat jag beskriver. Men just idén om att man ska kunna ringa...
Ja, det känns också läskigt att du vill, med den där förklaringen, att du vill att jag ska bli doula. Jag skulle vara sämst
på mord. Ja, men typen så här, vem vänder man sig till när man har fått ett cancerbesked? Vem vänder man sig till när man behöver höra, inte bara, åh vad hemskt, utan... Och nu pratar jag om födande som om att det är en sjukdom eller död, och det är det inte. Men den, vem vänder man sig till som kan få en att hålla sig trygg och lugn?
Ja, men där har jag nog, ja, men där skulle jag nog ringa en av mina vänner som där kanske alltid är så lugn och trygg, men hon gör mig väldigt lugn och trygg.
Jag brukar också säga så här, ta med era, ni måste inte ha en doula, ta med era vänner. Det gör superstor skillnad, och i Sverige så tänker vi ofta, va, får man det? Kan man det?
Men vill jag kan.
Ja, och det kan man verkligen.
Nej, men vi är så jävla kärnfamiljsheteroskadade i det här landet. Det är liksom...
Ja, men vi är också oerhört rädda. Precis, tvåsamheten är ju allt.
Och vi är rädda för såna här typ instanser. Att de ska börja. Men det tycker jag hör så mycket från kompisar som jobbar inne i vården. Ja, och sen så kom ju liksom... så var ju hela deras familj där. Och det var ju liksom... Alltså om det är icke... svenskar eller invandrare eller flyktingar, whatever. Och så kom ju, så var ju hela hans familj, och de var ju så himla många, och de var där på besökstiden och bla bla. Alltså som ett irritationsmoment. Om jag låg inne skulle jag älska om mina 12 släktingar kom och visade kärlek för mig.
Därför att då gör man också, det som händer när man gör det, det är att man gör förlossningsrummet eller förlossningsvården till sin egen. Mm. För nu, det som händer, många som kommer in och ska föda barn är så här, får jag ställa ner väskan här? Får jag hämta vatten? Får jag göra det här? Därför att vi är på någon annans plats och vi sätter oss ner och hukar oss för den gode stora sjukvårdsinstansen.
Mm.
Och det är också oerhört problematiskt. Det är som att fråga så här, får jag bajsa här? Och så kommer det in en massa människor och springer ut och in. Och så säger vi så här, ja men du ska slappna av. Det kommer gå jättebra om du slappnar av. Det är ju jättesvårt att vara på nåder.
Verkligen. Men jag tror också att så här, eftersom det är flest kvinnor som föder barn. Vi är så himla vana vid att, vara på, att allt är på nåder för oss. Det är bara ett långt ursäktande för att man ens finns. Men då är det ju skönt att du är där och vill förändra det. Like a boss doula. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
med mig, Emma Philipsson.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.